Jag har sällan sett så många ansikten som jag inte sett på länge som idag. Så det är härligt. Några som kom till och med från Örebro för att dricka kaffe här i Kungsängen. Eller vad sägs där? Hur många är första gången här idag? Är någon som är första gången? Skönt att vi... Ja, okej. Okay. Gratis kaffe. Bra. Är det Johan eller? Vad roligt. Hörrni, det här broder ska vi hälsa lite extra tycker jag. Är du själv eller? Du är från Iran eller hur? Syrien, okej. Okay. En broder från Syrien som har blivit kristen för några år sedan. Kanske blir något annat tillfälle när vi får berätta lite. Om hans övergång från det ena till det andra. Underbart att du är här. Verkligen. Ska jag inte ge honom en applåd? Riktigt så här. Roligt. Hörrni, jag tänkte så här. Det finns vissa helger, eller det finns vissa predikningar kring vissa ämnen som är ganska svåra, eller hur? Och aha, Pelle kom då och predikade, kära. Och jag tänker bara så här att tala om uppståndelse, det är fantastiskt roligt och det är ett fantastiskt tema. Och jag tänker bara, Malin hon nästan hoppar ut ur skinnet här när hon försökte få oss att förstå att det är uppståndelsedagen, att döden är besegrad. Döden är besegrad. Jag satt och tänkte så här. Boken som skrevs av honom eller på grund av honom är översatt till de flesta språk i världen, tryckt i största upplagan. Han blev aldrig föreslagen till Nobelpristagare i litteratur. Han som hittade på medicin för alla sjukdomar, för den största och värsta sjukdomen, han fick aldrig föreslås till att få Nobelpris i medicin. Den enda som kan stå mellan en jude och en arab och försona dem på ett riktigt sätt. Den enda som kan försona serber och kroater och svenskar och norrmän. Den enda som behöver aldrig ta till vapen för att skapa fred. Han föreslogs aldrig till fredspris, Nobels fredspris. Aldrig. Istället ärade man honom genom att upphöja honom på ett kors. Han tog vår smälek, han tog vår skam. Han tog allt på sig. Det är ganska intressant, eller hur? Jag tänkte för inte så länge sedan och sa till min fru, jag kommer att ringa till Nobelkommittén och föreslå att slumpen får Nobelpris. För det är så många tokiga grejer som får Nobelpris idag. Så kanske det är dags att slumpen skulle få Nobelpris också. Eller Mr. Big Ben. Han som skapade alla lagar som uppehåller universum med sitt ord. Vem kan fysiken bättre än han? Det är honom vi predikar. Det är honom vi tror på. Det är han som är uppstånden, eller? Och vet ni vad? Jag måste vara ärlig och säga så här. Jag ska citera en jude att börja med. Tre gånger ska jag citera honom idag. Och det är inte Jesus just nu, men det kommer bli mycket citat om honom också. Det var en jude som själv fick Nobelpris i litteratur, som heter Elias Canetti, som sa så här: evigheten avskaffad, vem vill då leva? Evigheten avskaffad, vem vill då leva? Det var han som sa så här: om någon kunde överbevisa mig om att Jesus Kristus har uppstått från de döda, så skulle jag bli kristen på en gång. Här sitter vi och har världens budskap. Det var samma man, jag citerar allt på en gång av honom så får jag övergå till Bibeln då, eller hur? Det var samma man som sa så här. Vad beror det på vad någon tror? Tror så visst att man smittar med den tro. Så säger han, kan man leva med en tro som inte smittar? En gång till. Vad beror det på vad någon tror? Tror så visst att man smittar andra med den tro. Kan man leva överhuvudtaget med en tro som inte smittar? Syskon, här sitter vi och tror på uppståndelse. Hur många uppståndelsebaciller går från oss till vår omgivning, om jag ska uttrycka så? Och vet ni vad, jag måste säga ärligt och uppriktigt att jag tror att det är sanningen, en av de svåraste sanningar i Bibeln, att sjunka i våra hjärtan på ett verkligt sätt. På ett verkligt sätt. Jag ska läsa några verser från Matteus och visa på hur jobbigt lärjungarna, eller Markus, hur jobbigt lärjungarna hade med den sanningen. 8:31 står det skrivet, därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste överste prästerna och de skriftlärda, och han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Petrus förstod 6:30 vad Jesus talade om. Petrus såg bara det där att Jesus skulle dö. Han hörde inte att han skulle uppstå. I kapitel 9, versen 9-10, bara lite vidare. På vägen ner från berget sa han och dem att inte berätta vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra och vad som menades med att uppstå från de döda. Kära Gud, svår fråga för lärjungarna. Kapitel 9, verserna 31-32. Eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar också, så sa han så här. Människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, och efter 3 dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom. Mycket intressant. Vi lever i en värld som drömmer om att besegra döden. Vi lever i en värld som försöker på allt sätt förlänga människans liv. Vi lever i en värld som skulle explodera om någon kom och sa, nu är döden besegrad. Och ändå sitter vi här och vet att det är sant. Och ingen exploderar. Markus 12:18. Saddukeerna, lärda människor i det samhället när Jesus levde, de trodde inte ens på att det fanns evighet. I Apostlagärningar 17:32, när Paulus predikar i Aten, och när han kommer fram till att det finns uppståndelse från de döda, då gör de narr av honom. Du är inte klok. Och ändå längtar vi alla efter det. I Matteus 17:23, lyssna på det här då. Vi talar om Jesu lärjungar, de som skulle vända upp och ner på världen. 17:23. Han talar så här, eller 22 också och vidare. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem, människosonen ska utlämnas i människors händer. De ska döda honom, men på 3 dagen ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. Kära Gud, de blev bedrövade för han skulle uppstå. Eller? Nej. Varför blev de bedrövade? Därför de hörde inte att han ska uppstå. De hör bara att han ska dö, att han ska plågas. De hör inte att han säger, jag kommer faktiskt att uppstå. Jag kommer att göra det som ni längtar efter. Johannes 6. Johannes 6. Kapitel 6, verserna 39, 40, 44, 54, 73. Nej, bara till 54. Står skrivet så här. Jesus talar till dem. Och detta är hans vilja, faderns vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Vers 40. Till detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och när de hörde det så blev de bedrövade. Det är min tillägg. 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vers 54. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ni vet, Jesus talade jättemycket om uppståndelse. Han talade väldigt mycket om att det här är löst. Det fanns vanligtvis två grupper av människor när de hörde det här. Eller tre. Ena som inte trodde på det eller kunde inte begripa. Den andra som trodde att uppståndelsen handlade om någonting som ligger i framtiden. Så i Johannes evangeliet kapitel 11, 21-25. Lazarus är död. Maria och Marta är där. Och Marta kommer Jesus till mötes och säger till honom: Herre, om du var här så skulle han inte dött. Jesus säger: Marta, Lazarus, din bror, kommer att uppstå. Hon säger: jo, men det vet jag. Så jag har gått missionsskola i Örebro, eller hur? Och jag vet att de säger där att jag någon gång i framtiden så kommer han att uppstå. Så jag vet, Herre, på uppståndelsedagen kommer han att uppstå. Jesus säger: Marta, jag är den framtida uppståndelse. Jag är uppståndelse och livet, Marta. Och här kommer det där problemet. Visst tror vi alla som sitter här idag att vi kommer att uppstå på yttersta dagen. Tror vi det? Hur många av oss tror på att han är uppståndelse idag? Ja, kära Gud, det vet jag. Vi tror alla här uppe. Och då tänker jag, det är det här som plågar mig lite grann. Det är som att Jesus säger till mig också: jag vet att du tror på uppståndelse där på yttersta dagen, men tror du på uppståndelse idag? Tror du att jag har verkligen besegrat all det där som världen kämpar med? Då tänker jag så här på Paulus som, Marta trodde på uppståndelsen där i framtiden. Och så säger Paulus så här i första Korintherbrevet 15 och vers 32. Han säger så här: om jag hade tänkt som människor i allmänhet, kom ihåg den här frasen, det här kommer att tjata mycket om i framtiden. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag fått för nytta av det? Om de döda inte uppstår, låt oss äta, dricka, till imorgon dör vi. Det är mycket i den här texten. Paulus säger: om jag tänkte på människovis i allmänhet som människor tänker, då skulle jag faktiskt stuckit iväg från Efesus när den där vilddjuret konfronterade mig. Vad är det som gav Paulus kraft och motivation att kämpa en sån kamp? Jo, det som gav honom kraft i nuet, det var hans tro på att uppståndelsen är verklig. Evigheten avskaffad, vem vill då leva? Då ser han, det här judiska författaren Elias Canetti, något mer. Han säger så här: bland de många troende finner jag allt svårare att tro. Vilken utmaning till oss, eller hur, vänner? Jag tänker ibland när jag vaknar på morgonen där nere på Strömkarlen, och det är lite sån där molnigt och så vidare, så går jag ut och så tänker jag som människor tänker i allmänhet. Och så kommer en moln och så faktiskt täcker den hela det som jag borde veta bättre. Jag vet att ni tycker, ja, men ta inte att det är lugnt, det finns dagar så och så i livet. Och det är sant, jag är medveten om det. Men det finns faktiskt något i den här sanningen att han är uppstånden som behöver drabba oss lite hårdare. Så att människor behöver inte vistas bland troende och ha allt svårare att tro. Vad är det som gör att människor runt omkring oss, när de tittar på oss troende, har allt svårare att tro? Varför är det så? Det kanske finns en del av svaret i där. Och jag, vänner, hoppas att ni tar inte där som någon kritik. Så herregud, någon kan säga, stå en predikan att gott nu på uppståndelsedagen. Det här är gott. Paulus säger, jag läser ännu en gång den versen. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet. Vet ni vad jag tror att vårt problem är? Vårt problem är att även att vi är frälsta, även att vi tror på uppståndelse, så tänker vi fortfarande som människor i allmänhet tänker. Är det inte så? Det är underbart uppståndelse, ja. Påsken är här, halleluja. Den 31 mars. Men, och då tänker jag så här. Jag vill beskriva en aspekt, jag hinner, av uppståndelse som jag tänker väldigt mycket på de här dagarna. Jag tänker så mycket på det här så att det börjar bli jobbigt. Det är nästan som en tanke som bara snurrar inom mig. Och det är det här som står skrivet i Josua. Jag ska hoppa över till Josua eller tillbaka. Josua 5 och vers 9. När Israels barn kom ut ur Egypten, när de i löftets landet, de har gått över Jordan. Och när Josua skulle omskära den nya generationen, unga generationen som kom in i landet, så ser han så här till dem. Eller Herren ser till dem så här. Idag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. De kom till en plats som heter Gilgal. Och Gilgal betyder att rulla bort. Att vältra bort. Att vältra av. När jag läser den här versen så tänker jag så här. Det som Gud säger till dem, lyssna nu Israels barn. Nu är ni ute ur slaveriets hus. Jag har befriat er från Egypten som betyder slaveriets hus. Nu har jag vältrat skammen från er. Jag har rullat bort all det där som ni kunde uppleva om er själva så länge ni bodde i Egypten. Några av er vet att jag har börjat en serie och det är faktiskt del av det. Om personlig upprättelse. Jag har kommit till den platsen som Mats berörde för någon vecka sedan. Och det är därför jag vill röra vid det också nu. Det är att bli fri från skam. Vi lever i en värld, och vänner, hör mig vad jag säger. Det här är så självklart, men kanske tål att upprepas. Vi lever i en värld som har skapat ett värderingssystem. Och detta värderingssystemet har bara en sak som den kan producera. Det är att lägga oss i fångenskap av mindre värdighetskomplex och binda oss om vi tänker på allmän människovis. Och jag tror att det ligger någonting där. Att på något sätt som att där stenen som ligger kvar från Egypten. Gud sa nu välter jag bort den, välter bort den. Jag rullar bort den. Nu måste ni vara ett folk som tänker på ett annat sätt. Ni är inte mera ett litet folk där i Egypten som är slavar. Ni är inte mera ett folk som är oförmögen att leva ett liv som är värdigt att levas. Ni är ett folk som är friköpta. Och idag tar jag vanära bort från er. Så börja tänka på ett annat sätt, säger Gud. Och då tänker jag på det här systemet av tänkandet som finns i denna vår värld. Den leder bara till en sak. Och jag läser det från Romarbrevet. Kapitel 8 och vers 6. Så säger Paulus så här om det här tänkandet. Kapitel 8 och vers 6. Han säger så här. Köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag. och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Jag tänker på det här ordet, köttets sinne. Det här handlar egentligen om denna världens tänkande. Paulus säger att när vi tänker i allmänhet som människor tänker, då är vi fortfarande, även om vi är frälsta och tror på uppståndelse, så är vi fortfarande kvar i ett tankesätt som förslavar oss och som behåller oss i fångenskap som Jesus har satt oss fria ifrån. Och jag måste säga, vänner, när jag ser det här nu, så skulle jag behöva faktiskt sätta mig ner och tänka på det, därför att jag ber till Gud som jag aldrig bett i mitt liv, att sätta mig så fri från den allmänna mänskliga tänkande, så att jag kan se Guds rike, så att jag kan se det här, så att vi kan se när en broder säger jag vill gå, att det behövs inte 100 böner, utan det behövs ett ord från himmelen för att någon ska kunna gå. Men jag måste erkänna att jag är inte där. Jag måste erkänna även att min skam, att min skuld och allt är förlåtet, och jag tror på uppståndelse, att jag har också skjutit uppståndelsens fulla konsekvens till evighet. Och då tänker jag så här, om det är någonting vi behöver leva i uppståndelsen angående någon aspekt av våra liv, det är det här, känslan om oss själva, hur Gud ser på oss. Och i Kolosserbrevet så säger Paulus så här, 1 och 2: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sidan. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Om man talar om allmänt om kristendom idag i vårt land, så är vi i stort sett väldigt lika allmänheten. Vi tänker som allmänhet. Vi kämpar för saker, vi gör grejer, vi försöker skaffa oss gott liv. Och sen där någonstans skjuter vi Jesus in under lite kris och så vidare. Men Paulus säger, hör ni nu, om ni är verkligen uppståndna, så låt era liv präglas av den tanken. Okej, i Jakobsbrevet 1 och 25, och jag hoppas att jag inte missar poängen här, jag blev lite upprymd här, så att jag inte missar poängen. Det som jag vill säga med den här predikan, det är att när han dog på korset, så tog han vår vanära, han tog vår skam, han tog hån, han tog föraktet, han tog allt förlust på det yttre respekten på sig. Jag vet inte hur många skulle våga nu lyfta upp handen om jag skulle fråga, hur många av oss här idag får då tankar, när den tanken kommer så känner du bara att skammen vill binda dig för det som har varit. Jag är först att lyfta upp handen. Först. Utan någon falsk ödmjukhet. Till och med den här lillen. Och då tänker jag på uppståndelse. Om jag längtar efter någonting. Jag brukar säga så här. Förstå mig rätt nu. Jag brukar säga så här. När Bibeln säger att han kastar våra synder bakom sin rygg och han minns inte våra synder, då säger jag, vad skönt att Gud är senil. Men det är jag inte, tyvärr. Inte än. För att kunna då bli av med det, så kan inte jag försöka glömma det. Jag måste leva i uppståndelse varenda dag. Jag måste leva i sanningen att han tog all detta på sig. Han gjorde det. Då tänker jag på det här ordet i Jakobsbrevet 1 och 25. Det här ordet har jag alltid läst på fel sätt. Hela mitt kristna liv i stort sett. Han talar om det här att om någon hör ordet men inte gör det, han är liksom, ja, vad ska man säga, han är värdelös. Nästan. Men sen i vers 25 säger han så här. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Vad ser vi först när vi tittar i den här spegeln? Ja, flesta av oss har blivit undervisade om att när vi tittar i spegeln så ser vi våra tillkortakommanden, eller hur? Vi är precis som lärjungar. Jesus säger, människosonen ska bli korsfäst, men på tredje dagen ska utstå. Men de hör bara att han ska bli korsfäst. De hör inte att han ska bli uppstånden. Och det är samma sak med oss. Här står det skrivet, när vi blickar in i frihetens lag, det vill säga i det som Jesus har gjort för oss, då står det skrivet att om vi blickar in i den, låt mig bara hitta det, och sen vänder oss och går därifrån och så glömmer vi vad vi har sett, då är det verkligen allvarligt. Det står skrivet, den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är glömsk. Så varje gång när jag tittar i den här boken så måste jag först och främst se att genom hans uppståndelse så är jag faktiskt fri. Inte en gång i framtiden, utan jag är faktiskt fri idag. Jag tror inte det finns något annat som människan, speciellt idag, kämpar mer emot eller med som sin dåliga självkänsla, fördömelse, otillräcklighet, oduglighet och så vidare och så vidare. Det intressanta är att när de kom till Gilgad, det betyder att rulla bort någonting, Gud rullade bort deras skam. Grundordet för Gilgal är samma som för Golgota. Så Golgota och Gilgal kommer från samma rot. Är det inte där han rullade bort vår skam? Är det inte där han satte oss fria? Farao hoppades att han skulle behålla dem där i öken och slå dem ihjäl allihopa i öken. Han trodde att Israel skulle leva för evigt med den skamkänsla som han påtvingade dem under tiden av slaveri. Men Gud befriar dem och satte dem fria. I Psaltaren 69, verserna 20-21, så ropar psalmisten ut den här kampen som så många människor idag kämpar med. Han säger så här, du känner den hån, den skam och vad nära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget, på tröstare, men ingen kom. Hur mycket har inte David kämpat med det här? Hans fiender var inte alltid de fienden utanför honom. Hans fiender var väldigt ofta hans egna tankar. Så upplever jag också. Min största fiende, det är inte där utanför mig själv, utan det är det som pågår i mig. Det är tankarna som ständigt och än dyker upp. Och om jag fortsätter och tänker på det allmänna människovis, så förslavas jag även att jag är frälst. Jag förlorar uppståndelsedimensionen i mitt liv, även att jag tror på att han ska låta mig uppstå på den tredje dagen. Men det som är ännu värre, det är att jag glömmer att han är uppståndelsen. På något sätt, vänner, så tror jag att Gud är ute efter bland oss och i detta land och i västvärlden kanske speciellt. Men det är inte bara här. Det är mänsklighetens stora problem. Han är ute efter att föra oss dit den där prostituerade kvinnan kom när hon smorde Jesu fötter. Och farisén Simon, som levde helt och hållet i det allmänna mänskliga tänkandet, föraktade henne, bespottade henne. Och Jesus vänder sig till honom och säger, Simon, där kvinnan har tvättat mina fötter med sina tårar sedan jag kom in. Du har inte ens gett mig kyss, välkomstkyssen. Och så säger han till honom, Simon, vet du vad? Varför tror du hon gör så? Han kan inte svara, Simon. Han tänker mänskligt. Jesus säger, vet du vad, Simon? Hon älskar så mycket. Därför att hon har blivit så mycket förlåten. Ibland tänker jag så här. Om jag kan bara älska mycket. Så mycket som jag har blivit förlåten. Kanske förstå mig rätt. Kanske var inte alla misstag förgäves. Men vem är? Om jag gör dem inte förlåten eller tror inte att jag är mycket förlåten, kommer jag inte att älska mycket. Får jag säga någon sån där liten bomb? Jag tror att saknad av kärlek i våra liv är bevis på att vi inte förstår vem vi egentligen är. Den som inte älskar har aldrig förstått att hon bör bli förlåten. Den som inte älskar har aldrig varit vid korset. Den som inte älskar mycket kan vara kristen och ändå tänka på det allmänna mänskliga sättet. Trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot. Hela församlingen är full av hans trevlighet. Men det finns en annan dimension. Och det är att han är helig. Och när vi möter honom som han är och som vi är, då möter vi en sån massiv förlåtelse så att vi inte kan älska bara lagom, utan då måste vi älska massivt. Jag slutar med några verser till. I Lukas evangeliet 1:25, Elisabet säger: nu har Herren tagit bort min skam. I människornas ögon, på mänskligt sätt tänk, så var hon bara föraktad. Såg ni igår i filmen, ni som tittar på filmen, när Maria kommer med lilla magen, vad gjorde hennes folk? Bespottar henne, du är värdelös. Slår henne, ser bort härifrån. Han tog vår skam. Och jag avslutar med några verser efter varandra. Jesaja 4:1. På den dagen ska sju kvinnor ta tag i samma man och säga: vi vill själva föda och klä oss. Låt oss bara få bära ditt namn. Ta bort vår vanära. Tänk att på den tiden var det så att kvinnor som kanske inte hade sitt liv ordnat, eller vem vet vilken typ av kvinnor de var, de säger till en enda man: låt oss få ditt efternamn. Vi kommer att ta hand om allt annat. Men byt ut vad nära som vårt namn påminner oss om. Ge oss ditt namn att bära, för då kommer vår vad nära att försvinna. Då skulle jag vilja profetera, eller bara säga enkelt: kommer en tid när människor kommer att säga: låt oss bära ditt namn. Låt oss bara bära ditt namn. Ta vad nära bort. För han är den enda som kan göra det. Ordspråksboken, eller uppenbarelseboken. Ni vet, uppenbarelseboken säger att det finns en fiende som anklagar oss dag och natt inför Gud. Det är djävulen själv. Han gör det på olika sätt. Men det står skrivet att han gör inget annat än anklagar oss dag och natt inför Gud. Hur ska vi bli av med det? Vad säger ni? Uppståndelsen, eller hur? Ordspråksboken 22. Ordspråksboken 22. Och vers 10. Står skrivet så här: driv ut bespottaren, så upphör kivet och det blir slut på tvist och smädelse. Driv ut bespottaren, så blir det slut på smädelse och det blir slut på skam och allt. Vi har all rätt att leva utan fördömelse. Eller hur, vänner? Vi har all rätt att ha en tro på uppståndelsens verklighet som smittar av oss. Vi har all rätt idag att gå ut på dessa gator och vara så normalt uppfyllda och upprymda av den sanningen, så att folk kan titta på oss och säga, men vad är det med dig? Vi har faktiskt rätt. Nu talar inte om någon smile nummer 5, liksom dra munnen åt öronen och så. Men jag talar om ett behov att bli drabbad av uppståndelsens verklighet och sanning. För att människor behöver se det. Dra bort bespottaren från ditt liv och från dina tankar. Han är uppstånden. Han har dragit oss ut ur Egypten. Han har dragit oss ut ur systemet som bespottar oss och lägger skammen över oss dagligen. Jag måste säga, vänner, Gud är mitt vittne. Jag vågar inte predika det här budskapet på annat sätt än att säga följande. Om jag inte tror på det här, så vågar jag inte öppna min mun. Och jag nästan tänker så här. Det är inte konstigt att Bibeln säger, min rättfärdige ska leva av tro. Om jag ska leva av känsla, så lever inte jag. Om jag lever bara av de känslor som jag får angående mig, så kan inte jag leva. Jag kommer att förslavas igen. Men om jag lever av tro på det där vad Guds ord säger, så kommer jag att kunna leva i uppståndelse redan idag. Det är det där som var problemet med lärjungarna. De hade inte ett ordets grund för den upplevelsen. Om de läste ordentligt och trodde på vad som stod skrivet, så skulle de sagt, jo, men det är sant, det står om det att du ska uppstå på tredje dagen. Men de troligtvis handlade lika mycket efter känslor ibland som du och jag gör det. Okej, Hebreerbrevet 7, sista verser. Sen är det roliga med gudstjänsten. Kaffet. Hebreerbrevet 7. Förstår ni varför jag tycker det är jobbigt att predika det här budskapet? Kära Gud, hjälp oss. 7, 24 och 25. Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Okej. Eftersom Jesus lever för evigt, så har han ett prästämbete som varar hur länge? För evigt. Så Golgota är inte slut på hans prästerliga tjänst. Vi har lätt att tro på uppståndelsen för det som har varit. Vi är förlåtna. Vi har lätt att tro på uppståndelsen som kommer en dag på yttersta dagen. Men vad gör vi med vandringen däremellan? Men vi har en präst. Och då står det vidare så här. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Jag vet inte om jag har kommit helt och hållet till den punkten i mitt liv. Men jag märker att jag ramlar mer och mer. Och med min näsa rör vid den punkten. Den punkten där jag har inget annat hopp för mig än hans kors. Ingenting. Absolut ingenting. 9:14, sista kapitel 9, vers 14. Om tjurar och deras blod kunde göra dem till yttre, eller ge dem yttre renhet, så säger 14, vers 17, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samvete från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden. Till Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. En annan översättning säger väldigt mysigt här. Han säger så här. Istället för att syssla med alla möjliga försök att lugna vårt samvete, och hela tiden vara upptagna med värdelösa försök att gömma oss bakom dessa försök, så är det bättre att vi tar emot det som han har gjort och sen kan fritt och med fritt samvete och med fria hjärtan tjäna honom. Och det där jag upplever på något sätt, att uppståndelsens budskap, eller budskap om uppståndelsen, har otroligt stor betydelse. Om jag tänker fortfarande på det mänskliga allmänna sättet, så går oerhört mycket kraft i min tankevärld och i allt annat i mitt känsloliv åt det. Att leva under fördömelse, leva och försöka något. Men om jag vänder mig från det allmänna mänskliga tänkande och är uppstånden med honom och börjar tänka på det som är ovan, det som han har gjort, då är jag fri att tjäna honom oberoende vad åklagaren säger, för att honom kan jag driva bort, för att min överste prästen man har gått för mig dagligen. Amen. Fader i himmelen, jag måste erkänna, fara, det känns konstigt att predika ett sånt ord. Och ändå just nu vara så känsloneutral. Men herre, det kanske är okej. Vi tackar dig i alla fall att uppståndelsen är en sanning, en verklighet. Och vi ber att du ska hjälpa oss. Låt ditt ord, låt du själv, Herre Jesus Kristus, sjunka i våra hjärtan med din uppståndelse så tydligt och så djupt, så att det börjar forma våra liv på ett mycket mer konkret sätt. Tackar dig för det, prisar dig. Tack Herre, att vi behöver inte leta efter livet bland de döda principerna, utan att vi kan komma till dig och bli levande jorda genom det som du är och genom det som du gjort och som du gör. Vi tackar dig för dig. I Jesu namn, Fader. Amen.